Östgöta historia.
Anders Fredrik Brännefrägge Nilsson, Norravi. Minnet efter Brännefrägge, ibland benämnd Brännefigge, är alltjämt levande bland äldre ydrebor, trots att han har varit död i långt över 100 år. Men så var han också en särskilt märklig man. Till yttre fakta skilde han sig inte särskilt från andra fattigöden i 1800-talets Sverige. Hans hustru Stina Karlsdotter framförde 10 barn och de var i perioder utfattiga. Brännefrägge föddes i Lilla Rödje på sommaren 1820. Hans föräldrar Nils Nilsson och Maja Bengtsdotter brukade stället. Men i mitten av Anders Fredriks första decennium tycks något ha hänt. Källorna är oklara, men familjen är inte längre brukare av Lilla Rödje utan boende på undantag i torpet Larstorp, tills de avflyttar till okänd plats. Nästa gång vår man drabbar oss i den här redogörelsen, det är när han gifter sig. Det sker i december månads sista dagar år 1845. Bruden heter Stina Karlsdotter och är piga i Baggemålen. Anders Fredrik är då dräng i Norrhammar, boende i stenstugan där paret etablerar sin nya samvaro. 3 barn kommer på rad. År 1850 uppges familjen ha flyttat till Uppland. Men så långt tycks de inte ha kommit. De landar istället i Stora Malms församling i Södermanland. Olyckligtvis, eller storvulet, så tituleras han som rättare i inflyttningslängden. 2 år senare flyttar han ut som dräng med sin familj. Flyttlasset går åter till stenstugan i Norravi. Omkring år 1858 flyttar familjen till den närliggande Larsbo. År 1865 får familjen avträda torpet och blir efter dåtidens språkbruk satta på socknen som försvarslösa. Och det är rimligtvis vid den här tiden som Anders Fredrik i omgivningens ögon blommar ut som den oberäknelige Brännefrägge. På Norravi sockens bekostnad önskade man som en lösning för familjen att bygga en backstuga. Enligt uppgift och efter mycket förhandlande så sägs ägaren till gården Järvehult ha accepterat familjen Nilsson på sina ägor. Backstugan fick namnet Stensberg och låg in till nuvarande väg 134 invid Viskvarn. Sitt smeknamn ska Brännefrägge ha fått som varande brännmästare i Österfors smedja. Men han kunde lika gärna fått namnet efter sin konst att bränna brännvin. Han blev allmänt anlitad av gårdsägare att bistå vid gårdarnas brygd. I en skinnpung ska han ha förvarat en människohand efter en självspillning som han rörde om i brygden under ramsor. Brännefrägge blev betraktad som trollkunnig. Och när han gav sig till Hin Håle genom att smeta sitt eget blod på kyrkans nyckelhål, då var hans rykte beseglat. Nu var han trollsk och ingav stor respekt, trots sin socialt låga status. Ryktesfloran kring hans person tål långt från alltid nagelfaret stöd. Vad som kommer av vad är sällan lätt att klarlägga vid studier av minnesuppteckningar. Och följande exempel presenterar Carl Segerstål i sin artikel om Brännefrägge i Från Sommarbygd till Vätterstrand, utgiven år 1955. Han hade då som ung student i bland annat folklorik intervjuat ydrebor, främst under åren 1921-22, om minnen och sägner från orten. Och följande exempel kan naturligtvis i sin orimlighet vara sant, men sannolikt bara vara verklig grund för sägnen. En sagesman i Sund, som Segerstål kallar för ännu en gubbe i Sund, låter berätta så här. Det var en i Tullrum som hette Petter Öst som hade gått och hängt sig. Honom var Brännefrägge fram och kastrerade innan någon kommit och sett honom där han hängde. Förtäljaren fortsätter och berättar att Brännefrägge skulle ha använt stenarna för att få bra, klart hembränt. En annan uppgiftslämnare, som Segerstål säger, en annan gammal man i Sund socken, påstår att Brännefrägge använde de gällade stenarna att bota med. Ren fakta är att en Petter Öster hängde sig i november månad 1853 i Tullerum. Han hade vid den tiden en låg men ändå en titel, extraordinarie fattigjon. Men om han blev gällad av Brännefrägge, ja det vet ingen. Störst rykte fick Brännefrägge emellertid som kvinnohjälpare. Många kvinnor blev av naturliga skäl med barn. Ofta står det piger som bryskt uppvaktats av drängar. Och Brännefrägge fann ett botemedel med egen vinning. Hans kur bestod i att havande kvinnor till kvällen ordinerades några droppar av hans medicin och ytterligare droppar på morgonen. Och för att kuren skulle verka fullt ut så rekommenderade Brännefrägge att han under natten skulle ha samlag med patienten. På det viset skulle fostret komma ut på ett par timmar efter morgondosen. På fråga hur han gör, efter en fråga från hustrun på Njärvehult, så sa han: jag smörjer dem på magen i kring naveln, sen ligger jag hos dem och sen ger jag dem dropparna. Då kommer ungarna 2 timmar därefter. Ett flertal yrkvinnor underkastade sig hans behandling. Ett exempel var Malin Nilsdotter, som i september år 1870 framförde ett ofullgånget foster. Hon var vid tiden trolovad med Anders Peter Andersson, som plötsligt berättat att han avser att emigrera till Nordamerika. Och hon hade därefter tagit hjälp av Brännefrägge som rått bot på bekymret. Vad stod till buds för de här behövande kvinnorna och vad erbjöd Brännefrägge? Att som ogift kvinna bli med barn i det äldre Sverige var inte sällan en mindre katastrof för den drabbade. Män kunde sällan säkert bindas till barnalstrandet och därmed blev det oftast moderns roll att sörja för barnet. Och behovet av fosterfördrivning var utpräglat. En vanlig metod var att skrapa av och inmundiga fosfor från dåtidens tändstickor. Och den kuren var särskilt chansartad. Många är de kvinnor som har dött i väldiga kval av den metoden. En annan beprövad kur var att ta hästmedicinen Seven Booms droppar. Och extrakt från denna giftiga växt var närmast lika chansartad och farlig. I en passus beskriver Brännefrägge vad hans mixtur består av. Hans hustru kokade ur sin särk efter rening och blandade det med hallonsöta och stensöterötter. I januari månad år 1871 kom rättvisan i kapp Brännefrägge. Han dömdes i Ydres häradsrätt till 4 månaders fängelse för fosterfördrivning. Kort efter avtjänat straff avled hans hustru och Brännefrägges tillvaro blev allt mer löslig. Han umgicks bland andra med Karl Rosengren i Axefallsboda i Sund socken. Båda var i 60-årsåldern och de hade mer gemensamt än vad de insåg. De uppvaktade nämligen båda varandra ovetande den 25-åriga Matilda, dotter till änkan Johanna Gustavsdotter i Loberget. Och en konfrontation är det givna resultatet. Det blir ett kraftfullt slut. Rosengren ber Brännefrägge följa med ut på en kostig. Rosengren bär på en hagelbössa som han plötsligt avlossar mot Brännefrägges ansikte. Trots ett massakrerat ansikte lever han. Och Rosengren försöker avsluta striden med sin busskolv. Kolven går dock sönder, varefter han hastigt hugger ner ett par småträd och slår Brännefrägge till döds. I dödboken anges platsen för upptäckten av hans sargade kropp till Stora Lodhults ägor. För denna handling borde Rosengren dömts till döden. Rätten tar dock hänsyn till sockenbornas reaktion. De tycker att Rosengren gjort en välgärning som befriat dem från Brännefrägge. så istället döms han till fängelsestraff. Kammarjunkare Räv på Bulsjö menade att Rosengren borde gått strafffri eftersom han gjort en god gärning med att freda hela orten från ett odjur i människohamn. Anders Fredrik Brännefrege Nilsson begravdes nesligt genom att hans kista förvägrades passage genom kyrkporten. Istället bars kistan över kyrkogårdsmuren och gravsattes i ett ärelöst nordligt hörn. I mitten på 1980-talet hittades ett manuskript på ydremål på gården Järvefall. Skriften nedtecknades av gårdens ägare, bonden och nämndemannen Anders Petter Jonsson, och detta i mitten av 1800-talet. Förutom huskurer och praktiska knep för det dagliga livet på en bondesgård så innehåller skriften trolldom, skrock och vidskepelser. Och en av grannarna till gården, ja, det var vår Brännefrege. Så kanske var det Brännefreges svartbok som återfanns. Text Leif Valentinsson.